Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Innan jag var med om det som jag var med om så tänkte jag, det värsta i hela världen måste vara att föda fram ett dött barn. Och sen nu har jag gjort det, fast jag klarade, det gick ju. Jag dog inte och sen fick jag ett barn till och jag är jätteglad nu. Och jag, det är ju så coolt att vi människor överlever.
Hej kära lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går. Det är så himla kul att så många har hittat den här lilla podden som ju handlar om graviditet och förlossning. Den här podden är faktiskt himla bra även för mig som programledare då den ger mig lite extra terapi efter min egen förlossning som än idag, cirka ett år senare, är ett ganska jobbigt ämne för mig. Det är ganska skönt att lyssna på andras berättelser och älta sin egen och sådär. Hoppas att ni känner samma sak. Med mig i programmet har jag också Gudrun Abascal, barnmorska på BB Sofia, som hjälper mig att reda ut ett och annat viktigt under programmets gång. Gäst i detta avsnitt är journalisten, författaren och bloggaren Malin Wollin. Malin har 4 barn och nu ska du få höra hur de blev till. Ja, ungefär i alla fall. Vi kommer också prata om missfall och hur fanken rent ut sagt man lyckas ta sig vidare. Gör man någonsin det egentligen? Malin berättar också om sin senaste förlossning där hon ställdes inför fruktansvärda känslor och...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Rädslor. Du har 4 barn, men du har varit gravid 9 gånger. Mm. Hur har det varit?
Ja, men jag ser det ju som att... Jag har haft jättetur. Jag har fått 4 friska barn. Och det är ju mer än vad man kan begära. Det är mer än vad väldigt många får. Och så ser jag verkligen på det. Sen ska det inte... Jag menar, det är ju inte så att jag inte har rätt att sörja mina missfall som jag har haft. Det får man. Men samtidigt så är jag... Ja, jag tycker att jag har haft jättetur. Mm. Och det är som att missfall, det är som en del av livet. Sen finns det ju vissa saker som är mycket jobbigare. Det vill säga, alltså ju senare de kommer, så är det ju bara. Ju senare de kommer, desto svårare att gå vidare.
Mm.
Kroppen har ju sitt sätt. Så. Och det, ju mer man kan se det på det sättet och inte se det som att vad har jag gjort för fel eller var det Gud som straffade mig om man nu tror på honom eller är det laptopen?
Mm.
Så ju mer man bara kan se det som att ja, shit happens, det är naturen, det är kroppen, såna här grejer händer hela tiden, så blir det ju lättare. Men man måste få sörja. Det är så dubbelt så. För att jag tycker inte att man ska få sörja. Men man gör sig själv en otjänst om man gräver ner sig för mycket. Mm. Och den enda boten är att bli gravid igen.
Har du nått den här insikten själv? Eller har du tagit hjälp på något sätt för att komma över det just och tänka mer positivt?
Jag har nått den insikten genom att ha många missfall. Och att först så blev jag gravid med första barnet. Och sen fick jag missfall. Och sen fick jag andra barnet. Och sen fick jag missfall. Och sen fick jag tredje barnet. Och sen så efter det så fick jag ett sent missfall, som det kallas, i vecka 19. Och då fick jag ju föda fram det barnet och så. Och sen fick jag två missfall efter det. Och sen fick jag mitt fjärde barn. Så det har verkligen varit varannan gång, kan man säga. Och det här missfallet då i vecka 19, för då fick jag hjälp.
Erbjuds man det då direkt? Liksom.
Mm. Så då gick jag till en kurator på sjukhuset och... Sen är frågan, hjälper det? Framförallt så var det ju så att jag blev ju gravid direkt efter och sen fick missfall och sen blev jag gravid direkt och så höll jag på sådär. Och då, det absolut jobbigaste var ju sen när jag blev gravid då med, som det blev fjärde barnet sen, att gå igenom den graviditeten.
Mm.
Därför att jag var ju 100% övertygad om att det kommer bli missfall. Så frågan är bara när.
Mm.
Så det var nästan som att man tänkte, ja men... Kom igen nu så att det inte blir senare. Vilket gjorde att då trodde ju många att ja, men efter vecka 12 kommer det ju kännas lugnare. Eller ja, men efter vecka 19 när du förlorade förra barn, då kommer det kännas bättre. Nej, för det är bara det enda som händer är att det är ett större barn som blir jobbigare att förlora.
Mm, mm.
Så jag vet faktiskt inte riktigt hur jag klarade av den graviditeten. För att det var verkligen en sekund i taget.
Mm.
Men det blir så ödesmättat att varje... Nu kanske hjärtat slutar slå. Nu dog bebisen. Nu dog bebisen. Sådär. När man sov så var man ju i fred för de tankarna. Problemet var ju att man inte sov så mycket.
Nej.
För att på nätterna så kommer... Ja, det är då det blir tyst. Det blir mörkt. Man har inget som stör.
Tankarna och
man har inget
kommer.
Som, ja.
Mm.
Så att det var... Men det var ju värt det.
Hur blir du som gravid?
Ja, jag mår ju jätte... Alltså, att vara gravid är ju lite som en drog för mig. Alltså, jag låter så... Men jag är så grottig. Jag går på instinkt. Och jag orkar inte tänka efter vad är rimligt och vad är bra. Och vad är... Jag vill bara följa kroppens impulser. Och då är det synd att Joakim har en annan kropp och andra impulser. Men nej, så jag mår så fruktansvärt bra när jag är gravid. Liksom jag är lycklig och jag är... Sen är det ju tungt och jag menar de här första månaderna när man mår så illa så att man...
Ja, du har ändå mått illa.
Ångrar alltså. Sig nästan. Okay. Nej, inte ångrar sig, men ja, visst.
Men har du mått illa alla graviditeter?
Ja.
Mm.
Ja. Jag tror att jag har mått värre för varje graviditet. Mm. Så att, och sen om det är... Graviditeter är olika helt enkelt. Vad det beror på, vet jag. En del säger det är könet och sådär, jag vet inte. Nej, men så jag mår... äckligt bra av att vara gravid. Jag mår nästan bättre av att vara gravid än att inte vara.
Härligt.
Så opraktiskt. Ja. Vi har inte fler rum nu.
Nej,
i huset.
Precis. Och jag vill bara må bra igen.
Ja.
Men när du mådde sådär illa, fanns det någonting som hjälpte mot illamåendet?
Att äta.
Okej, okay. Vad som helst eller?
Mm, nej, fett och salt.
Mm.
När jag hade mat i munnen, då mådde jag inte illa. Men så fort jag slutade så ville jag ha mer. Men då var jag var ju mätt. Man blir mätt till slut.
Men hur skulle Joakim beskriva dig som gravida?
Inte alls, hoppas jag. För fan.
Jag ska beskriva mig.
Så. Nej, men vi ska prata nutid. När jag inte är gravid och när jag har varit gravid många gånger och fött fyra barn, så kan jag säga så här, flickor där ute. PMSen, blir ett helvete. Det har verkligen blivit värre för varje barn.
Okej. Okay. Mm-hmm. Och på vilket sätt yttrar det sig då?
Alltså jag blir en sån jävul.
Ja.
Inte som, jag vet att Karin Adelsköld som är ett jäkligt bra ansikte för PMS. Ja, men det är hon ju. Ja. Och hon har gjort massor tror jag för jättemycket många kvinnor att sprida ordet. Och när hon har beskrivit hur hon var, jag menar hon skilde sig ju till och med och slog sönder diskmaskiner och sådär. Riktigt så är det ju inte för mig. Men jag märker sån skillnad. Alltså, jag tycker bara alla är så dumma i huvudet. Och särskilt Joakim då. Alltså vad han än säger, så jävla dum. Fan vad dum. Töntig fråga. Det kan bara vara, vad läser du?
Mm.
Men för fan. Alltså kan du inte säga något töntigare?
Som en tonåring nästan.
Ja, som de där känslorna man hade för sina föräldrar när man bara tyckte att du tuggar fult. Så. Mm. Och det, ja, och då kan man ju tycka att man ska skärpa till sig och så, men ja, eller så kan man bara, vi kvinnor har fått stå ut med en jävla massa skit sedan tidernas begynnelse, så bara payback.
PMSa på
med dig, alltså. Mansjävel. Så.
Ja, exakt. Och det är ju faktiskt han också som har gjort att du blivit, fått mer PMS.
Ja, exakt.
På, i alla fall på en kant. När det börjar närma sig förlossningar då, hur har du förberett dig?
Jag undrar om jag har det. Har jag det? Nej.
Men som din första förlossning där kom ju lite tidigare än
beräknat.
Ja,
där gick det ju inte.
Hur pass tidigt var det?
Ja, det var ju en chock vad det var. Därför att jag var ung och det var första barnet och då sa alla så här, du kommer gå 2 veckor över tiden. Och det var så pass många som sa det att det blev en sanning. Jag kommer gå 2 veckor över tiden, för nu är det 4 olika av varandra oberoende personer som har sagt det till mig. Så då är det så. Och sen bara ställde jag in mig på det. Mm. Vilket, jag menar, det är jättebra att vara inställd på att man kan gå över tiden. Men att bestämma sig för att det kommer gå 2 veckor över tiden, för det har de sagt till mig. Det är ju, ja, det är ju lite jag-svagt om inte annat. Men så när förlossningen då satte igång 4 veckor för tidigt, så då fattade jag ju ingenting. Vilket i och för sig, det var ju min smala lycka. Därför att om du inte vet att du har ont.
Har du då ont?
Nej, det visste jag inte. Det gjorde ju lika ont som det gjorde. Men jag fattade ju inte att det var öppningsvärkar. Jag visste inte vad öppningsvärkar var i och för sig. Men om någon hade sagt så här, Malin, nu är förlossningen igång. Oj, då hade ju det gjort mycket mer ont. Mm. Ja, så. Så funkar ju hjärnan. Så jag låg där hemma i sängen och det var sent på kvällen och Joakim skulle försöka sova. Och jag stod liksom, jag minns jag stod på alla 4 och så här vaggade fram och tillbaka. Återigen, som en jävla grottmänniska.
Ja, vad coolt att du fattade det. Bara så här, för det blev man coachad att göra liksom.
Ja, det bara kom. Jag tror att jag är väl någon slags en ko inuti inne. I tidigare liv var jag en ko som bara stod och blev så här befruktad i ett bås en gång om året. Bara tack, tack. Nej, så jag stod där och för det var skönt. Eller det var inte skönt, men det, på något vis så var det som att det var så jag försökte komma undan det. Och så skrek jag då efter mamma. Och sen så sa Joakim att han är ju så fin. Han sa så här, antingen så är du tyst och så sover vi. Eller så åker vi in till sjukhuset. Så här kan vi inte ha att du står och skriker så att jag inte kan sova när jag ska upp tidigt sen. Mm. Så han tyckte antingen eller då. Att och jag ville ju inte åka in. För att jag ville inte vara den här som åker upp och sen då att ja, men din lilla idiot, nu åker du hem. Så kommer du tillbaka när du är färdig. Men han tvingade mig. Och tur var väl det. Mm. För när vi kom upp, så ja, jag la upp mig på britsen och så säger de bara så här, du är 10 centimeter öppen och nu ska du föda barn.
Klart. Du har gjort hela den grejen hemma.
Ja, ja, precis. Och just då när hon sa det, då förstod jag ju, jag ska föda barn nu. Mm. Och sen gjorde jag det. Och jag har ju haft extremt lätta förlossningar.
För de har gått så snabbt? Eller på vilket sätt menar du lätt?
Ja, snabbt. Ja, precis. Mm. Och snabbt är ju inte bara bra, för man spricker ju. Men jag har spruckit smakfullt. Nej, inte smakfullt mycket.
Titta på mitt ärende, det är så smakfullt.
Precis. Helt rakt.
Ja, alltså din första förlossning, du kom in, var 10 cm och sen själva den här utkryssningsfasen, om man säger, var den härligt snabb också då?
Härligt snabb, vilket uttryck, men du vet vad jag menar.
Jag tror att det var 2 krystvärkar eller något sånt där.
Ja, det är det man drömmer om.
Ja, sen de andra 3 var ju 1 krystvärk. Och då spricker man ju. Så är det ju. Liksom. Mm. Så att, och jag vet att med 3:e barnet, då så står de där nere och så säger så här: vänta nu. Men vadå? Alltså, jag har läst på nätet om det kvinnor som, ursäkta mig, men som påstår att de kan stoppa en krystvärk. Mm. Och I call BS.
Alltså, jag kan ha gjort det. Jag vet att jag höll ju på så jävla länge. Och, men till mig sa de också det. Bara, nu måste du hålla emot här. Och då sa de hela tiden, vad bra du är. Bra, det är exakt så. Jag vet inte hur jag gjorde det.
Du knep med slidmuskeln.
Nu kniper jag samtidigt som jag pratar här nu.
Ja, jag med. Jag kniper som håller på.
Men jag tror att jag lyckades kanske på något sätt göra det.
Ja, men det kanske sitter i hjärnan också.
Ja,
då,
eller också tänker jag att jag höll på så pass länge. Alltså du, herregud, en krystvärk, då vet ju inte du hur du ska... Alltså du förstår vad jag menar, jag höll på i över en timme och fram och tillbaka med de här krystvärkarna. Ja, ja. Så att jag kanske lite mer hann lära känna krystvärken, förstår du vad jag menar?
Ja, nej, jag var ju mitt uppe i den första och enda krystvärken som det blev. Och då stoppade den, men nej. Med andra barnet så var det ju så att jag hade följt efter Joakim till Göteborg. För han hade bortamatch. Och det var 3 dagar kvar till beräknat. Och det var 71 miljoner grader varmt i Göteborg. Och jag gick runt där med svärfar. Avenyn upp och avenyn ner. Och runt och fram och tillbaka. Som ett majskorn i en gryta. Så, som bara psh. Och jag kände ingenting. Jag hade inga förverkar. Jag hade inga liksom, att det strål. Eller liksom, ingenting kände jag. Och sen så var det match på kvällen där. Vi satt och tittade och sen så kom efter 20 minuter så kom första målet. Och precis när det blev mål så bara pang. Det var som om någon bara sköt mig. Mm. Så verkligen, i brist på bättre uttryck så en blixt från klar. Det var verkligen bara så att helt plötsligt, aj som in i ditt helvete. Mm. Så att det var verkligen
och då
från
sitter du på
noll
läktaren.
Till öppningsverkar. Mm. Bara på en gång. Och då sitter jag på läktaren. Och då trycker det ju på neråt. Så då behövde jag gå på toaletten. Så jag gick ner där ensam under, och det var helt öde, för att alla var ju, det är ju ingen på toaletten under liksom själva matchen, utan det är ju pauserna. Så jag var helt ensam, så här katakomber. Jag vet inte ens vad en katakomb är egentligen. Det är ett ord jag brukar använda. Och så vet jag inte riktigt vad det är, men det är så här hemskt under källare. Så här, ja. Och så någon sån här skabbig toalett och sen in där. Och så tänkte jag, men gud, här sitter jag helt ensam. Ingen kan ju höra mig skrika. Alltså, tänk om jag föder ner så här. Så egentligen var det ju... Det var ju värre än, när man tänker på det nu. Mm. Om någonting är... Ingen hade ju hört mig.
Nej, du hade kunnat ligga där själv. Och...
Ja, visst. I katakomberna.
I katakomberna på katakombbarn.
Ja. Far below the city street. Så Vincent barn som springer runt. Ja. Nej, men det gick vägen. Och sen så kom jag upp till läktaren. Och då när jag satte mig jämte svärfar... För jag hade inte sagt någonting. Och så bara sa han så här... Är det bra?
Mm.
Så, jag vill inte säga. Jag vill inte...
Skämdes du då? Eller vad vill du
inte
säga?
Ja, det var pinigt. Ja. Jag kan inte komma på något annat ord än att det var pinigt. Att, åh nej, så förargligt. Ja. Här sitter jag och ska föda. Och det. Och helt plötsligt så bara vända sig. Så sen bara så här, ska vi åka?
Nej, vad coolt.
Ja, jag hade inte... Så, jag tänkte, han vet ingenting. Mm. Och sen så, ska vi åka? Mm. Så, ja... Ja, det ska vi. Och där har vi återigen det här med hjärnan och att veta om. För fram tills dess så hade ju, nej, jag sitter och tittar på match och det gör jätteont och så, men ändå ingen vet om det och jag låtsas som ingenting. Men nu så har svärfar sagt att ska vi åka, vi har gått ifrån matchen, vi sätter oss i bilen, nu kör vi. Då gjorde det ont så att jag inte kunde kontrollera det. Mm. Så då låg jag och skrek och slog i biltaket. För nu var det på riktigt det och då gjorde det ont på riktigt. Men då ringde jag ju till, för jag hade ju sagt till Joakim att han var tvungen att ha sin mobiltelefon på bänken. Så att någon som satt på bänken kunde svara ifall det var någonting. Mm. Men då ringde jag och då svarade materialaren som är en farbror som tar hand om bollar och sådana där saker. Det är Malin, du måste säga till Joakim att jag ska föda nu. Så du måste säga att han kommer till Mölndal. Ja, men du vet, han är ju på planen. Ja, men det vet jag väl för i helvete! Vi får säga till. Tröga människor. Åh, det vet jag ju. Ja, det var så fruktansvärt komiskt så i efterhand. Men just då så kände jag bara att jag ville åka dit och slita ut hans hjärna. För att den inte fungerade. Men ja, och då och sen så la jag på då. Liksom, tryckt förvissad om att nu skulle Joakim bli tillsagd. Det blev han ju inte.
Han blev inte det.
För att de hade ju gjort alla sina byten. Alla sina tre byten.
Ajaj.
Så att då tyckte de att nej, det kan vi inte göra. Så de väntade tills matchen var slut. Och då när laget går fram då till dit fans. Mm. Precis. Och gör vågen och tack för att ni kom och sådär. Och när de står där så springer lagledaren Ola ut på planen och fram till Joakim och säger Malin är på sjukhus. Och då trodde ju Joakim att det var ett skämt givetvis. Mm. Men det var det inte. Så då fick han springa i sitt matchställ, svettig, så här, jord och gräskokor över hela facet och kroppen och bara rakt ut i en taxi.
Mm.
Och kom till sjukhuset och sen så, jag tror att hon kom 20 minuter efter han hade kommit. Mm.
Jäkla tur att han hann fram alltså.
Mm. Nu kan man ju sitta så här. Aha, det här var en kul story. Hade han inte hunnit och missat hennes födelse. Jag har bränt ner hela FFs, hela Fredriksskans. Jag tänkte eld på det.
Mm. Då gick ju det också jäkligt snabbt.
Ja.
Det var tredje då. Gick det också så snabbt?
Ja, och då var det också i och för sig. Då kan man ju tycka så här, det är tredje barnet. Nu har man koll. Och jag hade gått 2 dagar över tiden. Så det var ju verkligen dags. Och så var det kväll och sen så fick jag jätteont. Jag bara, jag är bajsnödig.
Och då visste du egentligen, nu är det dags.
Ja, precis. Enligt min beräkning intressant. Så var det liksom, det är BF idag. Och jag har fått 2 barn förut. Och nu gör det jätteont. Men alltså jag måste verkligen bajsa. Så jag tror att jag kanske är rätt korkad. Helt enkelt bara. Men då var vi ju hemma. Men då hade vi ju 2 andra barn. Och då kan man inte bara åka. Då måste man fixa barnvakt. Så då ringde Joakim till sina föräldrar. Och då vet jag att då tyckte jag så här. Nej men, för då var klockan 11 eller någonting. Jag tänkte, men Joakim. Nej men alltså. Men så kommer de hit. Och sen så kanske det inte blir något. Inte blir något. Nej, okej. Okay. För du är liksom i vecka 40 och du ska bara bajsa. Men de kom och vi åkte in och sen kom han ju efter en liten stund där. Så var det med det.
Det är så himla härligt att du bara beskriver. Ja, men så var det, alltså bara födelsen. Så var det med det. Alltså,
jag vet.
Det är så jäkla härligt på något sätt.
Jo, men så är ju lätt att säga efteråt. Ja. Även för den som har liksom fött barn under 3 dygn. Mm. Och bara haft ett helvete. Så kan ju den kvinnan fortfarande säga. Ja, sen åkte vi in och sen föddes hon. Alltså allting är ju i berättandet av historien. Grej. Ja, precis. Men så är det ju aldrig och det vet ju alla. Mm. Och även om mina har gått väldigt snabbt och liksom friktionsfritt och sådär. Men samtidigt, när man är mitt i det, då har man ju dödsångest. Mm. Det har man ju. Mm. Men det är ju det att det går ju över så fort. Och så märker man, ja men jag dog inte. Och kolla här, jag har en bebis. Och bara, nu tar allting över. Och så glömmer man. Och så var det bara härligt. Minns de lyckliga stunderna blott, etc. Men det är klart att mitt i där, då man tror ju att man ska dö.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag vet att du inte jättegärna vill prata om det, men just det här sena missfallet,
ja.
Det är ju naturligtvis en mardröm. Hur funkar det rent, om vi bara så här tar ner det på rent liksom teknisk basis, hur funkar det? Man kommer in till BB, hur fungerar det?
Ja, vi fick ju veta på rutinultraljudet då, i vecka 19, att inte barnet levde längre. Och hur den scenen utspelar sig kan man läsa i min bok, för det är för jobbigt att prata om. Och sen så fick vi en tid dagen efter att komma in, och jag vet att många undrar liksom, nu är det ju redan synd om den här människan, varför ska hon dessutom behöva föda men det är ju det man ska. Jag vill i alla fall det, och jag tror att det är det absolut bästa. Jag är inte säker, att jag har inte pratat med så många som har om just det här, den här känslan, för jag kan tänka mig att det kanske finns de som plocka ut, jag vill inte att man vill inte ha ont, eller att man vill inte göra den grejen så att säga, om man inte får en bebis på köpet som lever. Ja. Men jag tror att det är så viktigt för psyket och hälsan och hela helheten att man gör det. Så, och man får ju så väldigt mycket smärtstillande. Så konstigt nog så, det jobbiga är ju innan och efter. Men under tiden, jag menar alla som har gått på extremt stark, alltså morfin och allt vad man får proppa i sig, vet ju att då mår man ju rätt bra. Så jag var ju jätteledsen, och det var ju fruktansvärt, det är det värsta jag gjort. Men droger är ju gött av en anledning. Tur att vi har dem. Det är en förlossning som vilken som, bara väldigt mycket tråkigare. Innan jag var med om det som jag var med om, så tänkte jag, det värsta i hela världen måste vara att föda fram ett dött barn. Och sen nu har jag gjort det, och sen så, fast jag klarade, det gick ju. Jag dog inte, och sen fick jag ett barn till, och jag är jätteglad nu. Och jag går inte runt och går på mediciner eller något. Alltså, jag kom över det, och det är det som är så häftigt. Det med att vara människa. Gud, det här låter så fruktansvärt töntigt. Jag vill inte låta som ett väggord. Men det är ju så coolt att vi människor överlever fruktansvärda saker.
Varje dag.
Men återigen, om jag inte hade blivit med barn igen, då vet jag inte riktigt.
Nej.
Då hade det kanske inte varit lika lätt, ska jag inte säga, men då hade jag nog... Nej, det vet jag inte riktigt. För det är det som är revanschen. Det är det som är... Okej, nu händer det här. Men om någonting bättre händer efter det, så blir det lättare. Och då har jag fått det som jag har velat ha. Alltså jag ville ha ett fjärde barn. Och jag satsade på det. Och sen så fick jag det. Hur hade det blivit om jag inte fick det avslutet jag ville ha? Ja, det vet jag inte. Det hade ju förmodligen... Det hade löst sig det också.
Det hade det, men absolut. Det här hjälpte. Det är skönt att du inte behöver fundera på det egentligen. Och om ni vill veta mer om det här och få ta del mer av din känslomässiga resa, kan man säga, kan man läsa Malins bok En mamma blir till, som för övrigt är oerhört rolig också. Det är mycket känslor i den boken. Jag rekommenderar den varmt. Nu blev jag tårig. Gudrun Abascal, hur vanligt är det med sena missfall?
Sena missfall, som man räknar den andra tredjedelen av graviditeten av, så ligger det på 3-7%. Och då kan man säga att man räknar ju som missfall fram till vecka 22 plus 0. Och ju senare, ju längre man går i graviditeten, desto mer sällan blir det ett missfall. Så kan man säga procentuellt.
Ja, sen har du då det fjärde barnet. Och det gick också väldigt snabbt, men det blev mer action där, har jag förstått. Som jag läste i en bok.
Ja, action, det var ju katastrof och sorg, är ju de orden som jag tänker på. Nu så är han ju 2 år och 3 månader. Och nu är jag där att jag tänker att han inte kommer dö. Och det kanske jag har varit ett tag, men inte så länge. Utan det blev förstört helt enkelt. Och det är ju så här, vill jag säga rent generellt. Om en kvinna upplever det som att det är en hotfull situation, eller att det är någonting som är på väg att hända, eller att någonting har hänt, då är det det som ligger kvar. Och då spelar det ingen roll att men det var aldrig någon för... utan då är man präglad av det. Och det är, så att det, kommunikation är A och O i förlossningsrummet. Tyvärr funkar det inte så. Alltid. Det kanske gör det jättebra ibland. Men i ganska så korta drag så åkte vi in 5 dagar före beräknat. Så hade jag haft mina öppningsvärkar hemma, trodde jag. För att eftersom jag... De andra öppningsvärkarna hade ju inte tagit så lång tid. Eller så hade jag kanske bara inte märkt när de började. Jag vet inte. Men på eftermiddagen så gjorde det jätte ont. Och så laddade jag ner en sån här värkapp och tog tiden och märkte att ja, men okej, nu är det på gång. Men jag tänkte att jag ska inte åka in för tidigt. Och sen så var det faktiskt Joakim som, när jag var på alla 4 på golvet och skrek och grät faktiskt, som tvingade mig att åka in. Och när vi då kommer in och de lägger upp mig på britsen och jag hamnar liksom i ryggläge och så, då det lugnar ner sig. Och då sa de att nej, men ni kan åka hem, för att det här är... Och då var jag bara, jag tror jag var 4 centimeter öppen kanske. Och jag tyckte det var så konstigt. Jag kunde verkligen inte förstå det. Så jag sa, men gud, ska de verkligen skicka hem? Alltså, ja, det här känns inte bra. Men jag gick liksom upp och av med elektroderna och upp och kläder på. Och sen hade jag en verk i korridoren, en i hissen, 2 i bilen på väg hem, en i hall. Alltså verkligen. Mm. Så fort jag reste mig så var det ju igång igen. Det är bara det att nu blev vi hemskickade, vi åkte hem. Jag var hemma en stund, jag tror vi var hemma kanske en halvtimme. Och sen så var det ju bara, nej men vi måste åka nu. Och då åker vi in och sen så, nu ska vi se, då tror jag att klockan var 7 kanske, eller 20:07 kanske var något sånt där. Och då frågade de om jag vill bada. Och det har jag aldrig gjort förut och jag har alltid velat det. Jag tänkte att varmt bad måste ju vara verkligen, ja, det är grejen för alla. Så skönt. Men det hinner vi ju inte, tänkte jag. Men jag sa inte det, utan jag bara tänkte, har de inte läst min journal? Vet de inte hur fort jag... Alltså, så här, man vet ju hur lång tid det tar att hälla upp ett bad, så en evighet. Då kommer jag ju ha fött och åkt hem innan det där badet är upphällt. Men ja, jag sa ja och sen så gjorde de i ordning det och så gled jag ner i badet. Och sen så hade jag då öppnade jag mig från 4 centimeter till 10 på en kvart.
Herregud!
Och det, apropå att bad är skönt, det var ju inte ett skönt bad. Och om det var badet som skyndade, det känns ju nästan som att det måste varit så. Men de 6 centimetrarna på 15 minuter, det var det ondaste jag har haft av alla förlossningarna liksom sammanlagt. Det var verkligen nu, på riktigt, nu dör jag. Jag har gjort det här 3 gånger förut, men nu dör jag, nu är det allvar. Det här kommer jag inte överleva.
Du kan ju inte fått så mycket paus heller mellan verkarna då, gissar jag. Alltså du måste ju komma så bam, bam, bam.
Ja, precis. Ja, visst. Många centimeter är en verk? Inte vet jag. Men alltså, så är det ju med förlossningar. Mm. Apropå det här med tiden. Att man, det är klart man vill att en förlossning ska gå fort. Mm. Men ju fortare den går, desto mer spricker du, desto mer ont gör det. Alltså desto mer intensivt. Ja, och sen kände jag att nu så, och då ringde Joakim på, för vi var ju ensamma inne i det där badrummet. Och då ringde han på personalen och jag tyckte att det tog en evighet. För jag blev ju rädd liksom att de inte skulle hinna komma. Men så kom hon in och då ville hon ju att jag skulle komma upp i badet. Och jag sa att jag kan inte. Och sen så stod hon på sig. Och jag kan förstå det, för att man... Inom citationstecken så får man ju inte föda i vatten i Sverige. Och sen så... på något vis, hon hjälpte mig upp och till stå. Och sen så när jag kliver ur badet då med ena... När jag över med ena benet och sen när jag ställer ner andra benet så kommer han. Och då skrek jag, han kommer ta honom. Och det försökte hon, men det gick inte. Mitt vatten hade ju inte gått, det har inte gjort med något av barnen. Men vid de andra förlossningarna har de tagit hål på hinnorna. Men här hade ju inte det hunnits med. Så därför så föddes han ju i hinnorna. Vilket är jättehäftigt i alla andra sammanhang. Alltså hade det blivit inte en katastrof så hade det ju varit jättehäftigt. Så du föddes med segerhuvud, det betyder att du har tur, bla bla bla, allt den här skrocken. Men det gjorde ju att han var ju, det var en hal, blöt boll som kommer ut och bara faller med sin egen tyngd. Och hon är där, men hon kan inte, han far igenom liksom händerna. Så att han ramlar ju med huvudet före i golvet. Och navelsträngen, det förstod jag ju inte då. För jag tänker ju bara... Barnet liksom, hade inte en tanke på navelsträngen, men jag menar, den är ju inte hur lång som helst. Och jag är ju en ganska lång tjej, så den gick ju av. Så att hon skopar ju upp honom och springer iväg. Och sen bara så skriker hon till sin kollega, ring på läkare. Och kvar är vi. Och där har vi det här med kommunikation. Att hade jag då förstått att det är så bråttom därför att nyfödda har så lite blod. De behöver varje droppe de har och helst de dropparna som är kvar i navelsträngen också. Mm. Inte mindre, det är inte bra. Så det var ju därför det blev akutläge. Framförallt var det ju därför som hon sprang iväg. Men jag tänker bara så här, och med den graviditeten jag hade haft, att jag var övertygad om att barnet skulle dö. Och ja, nu gjorde barnet det. Jag fick rätt. Jag visste att mitt barn skulle dö. Nu dog mitt barn. Så jag gav upp direkt och bara la mig ner i detta hav av blod jag hade under mig. Men sen kom det in annan personal väldigt fort och hjälpte mig upp och så. Och Joakim givetvis också hjälpte till.
Varför är det inte bra om navelsträngen går av?
Bra eller inte bra, man kan säga, det är ju ingenting som man kan säga att direkt är farligt för barnet, för att man vet att när navelsträngen går av så drar blodkärlen ihop sig så att barnet, det är inte så att barnet förblöder ifrån den. Däremot så får ju inte barnen den mängd blod som finns kvar i moderkakan. Så säger att i vanliga fall när vi klipper av navelsträngen, då väntar man ju upp till 3 minuter för att barnet ska få allt blod, alla stamceller, allting som barnet behöver. Så att det är ju det barnet missar. Men det är ju inte så att det är fara för livet för barnet och att barnet inte får det. Men visst, de barnen kan ha ett lägre HB och är blekare, de förstås, än de barn som har fått det blod som finns kvar i moderkakan.
Förklarar de för dig då? Eller?
Nej, så här är det, att det var helt tyst. Det är så jag minns det. Det var ingen som sa någonting. Och då tänker man ju också så att, eller fast jag tror inte att jag tänkte så exakt så då, men att om man är tyst, då betyder det att nu är det kört, nu ja. Men det var tyst antagligen därför att de var så fruktansvärt chockade. Mm. För att det händer ju liksom inte att man föder ett barn ner i golvet. Det händer ju inte. Nej. Det enda som sades den här första tiden då var att någon kom in och sa så här: Malin, hör du att bebisen skriker? Och det gjorde jag. Jag hörde att han skrek längre ner i korridoren. Men det var så här, aha, okej, så om man skriker så kan man inte dö. Ingen som har dött har någonsin skrikit innan. Jo, det är klart att det hade varit värre om det hade varit knäpptyst. Men det hjälpte inte så himla mycket. Jag förstod att de sa det för att hjälpa till. Att, hör du att han skriker, han lever. Men det hjälpte inte. Så jag låg där och blev sydd och omhändertagen så. Men så kom ju läkaren in med honom. Jag vet inte hur lång tid det tog egentligen, om det var en halvtimme eller något sånt där kanske. Och det är också en sån där sak som vi pratade om förut, att det här med att hur kan man klara av att föda ett dött barn? Det skulle jag aldrig klara av. Och sen, jo men det klarade jag och jag överlevde och det gick och sådär. Jag har skrattat igen och allt det där. Mm. Ja. Och lite var det också, alla intervjuer man har läst, eller förlossningsberättelser där kvinnor berättar att någonting har hänt, barnet har kommit ut och varit blott eller sådär. Och de har sprungit iväg. Och då har jag tänkt att hur överlever man som nyförlöst kvinna och ligga där och inte veta vad är det som händer? Hur överlever man det? Men jag hade ju stängt av. Jag tänkte bara, han är borta nu. Mm. Jag visste att han skulle dö. Nu dog han. Jag har stängt av. Jag känner ingenting. Jag fullständigt bara stängde ner hela känsloverksamheten. Och det var ju ren överlevnad.
Ja, visst. Mm.
Så det är ju rätt häftigt egentligen att man kan göra, eller häftigt, men man också göra.
Vad är det som händer när man tar barnet så där och går iväg?
Om det är så att barnet föds och är medtaget, som vi säger, vi märker att barnet inte skriker inom 30 sekunder, att barnet inte börjar andas inom rimlig tid, att hudfärgen på barnet inte är, som vi säger, normal, så vill vi ta ut barnet till vårt barnrum där vi lättare kan hjälpa, stötta barnets andning, ha kontroll över hur hjärtat slår och alla de vitala parametrar som barnet tar. Och det skulle tippa att det kanske är 5-10% av barn som föds, så tar man en sväng, som vi säger, ut i barnrummet för att vi vill verkligen ha kontroll över att barnet mår bra och att alla vitala funktioner fungerar.
Men sen kom han och sen så... Ja. Och jag menar, jag tittade på bilder igår faktiskt från när jag ligger där med honom och precis har fått honom, läkaren har kommit in med honom och står och pratar bla bla bla. Och jag försöker lyssna men jag hör ju ingenting. Och jag ligger där och håller mitt barn och jag känner kärlek, men samtidigt så... Och nu när jag tittar på bilderna så där ligger jag liksom och min bebis och ser lycklig ut och bara... Nej, du är helt förstört. Du är helt förstört. Det var ett vrak. Mm. Det är sånt ljug på alla de där bilderna. Och egentligen alla bilder från den första tiden. Jag ska säga att fram tills han var ett år så var det ju att jag tittade på honom och tänkte att han är utvecklingsstörd. Mm. Han är hjärnskadad. Mm. Han kommer inte bli som andra. Han kommer inte ta sin fru. Han kommer inte liksom gå i vanlig skola och klara sig själv. Och så tänkte jag. Och jag menar... Det är ju en verklighet för jättemånga föräldrar att man får ett sjukt barn eller ett skadat barn och då är det på riktigt. Men för mig var det på riktigt tills jag förstod att, eller tills han visade mig med sin, vad ska man säga, normalitet att han hade blivit som han skulle.
Mm.
Och då var det just det att det här var ett friskt barn som genom extrem otur och en olyckshändelse som det faktiskt var, så hände det här. Och det var det som var så svårt att förlika sig med.
Mm.
Att han föddes inte skadad, men han blev skadad. Det var så en absurd situation. Det hade inte varit konstigare om jag hade fött honom och sen hade han blivit överkörd av en lastbil i det rummet. Det var precis lika sjukt för mig att det hade hänt. Och jag ville ju heller inte acceptera det. Jag gick ju hos en sån här Amanda-barnmorska, det heter Aurora tror jag, i Stockholm, och pratade om förlossningen efteråt. Och jag minns att jag sa till henne, jag accepterar inte att det här har hänt. Det är ju komiskt ändå för att det har ju hänt.
Mm.
Men det var som att jag går inte med på att det här har hänt. Jag vill protestera mot att det här har hänt. Så. Men vi åkte hem och sen och släkten kom och allt där. Och sen så blev jag jättesjuk. Jag tror att febern var uppe på, jag tror det var över 41. Och bara lika mycket värk som hela förlossningen. Alltså, så, i livmodern. Men då åkte vi in och då var det ju... Men gud, vad heter det? Barnsängsfeber heter det först i tiden. Men det heter det ju givetvis inte nu. Men en infektion i livmodern.
Mm.
Så jag blev inlagd i en vecka. Och då hade jag ju med mig, då hade jag ju honom hos mig.
Mm.
Och även min syster. Det som vi sitter och pratar om här nu, att jag tänkte att han var hjärnskadad, det var ju det enda jag tänkte på. Men jag kunde inte säga det.
Mm.
Jag kunde inte säga, alltså inte till någon. Inte till, utan, jag menar, jag minns att mina föräldrar kom till sjukhuset då och de tittade. Och jag såg ju liksom hur de tittade på honom så. Att, för han hade ju en sån bula som, alltså den ja, den bulan. Mm. Och de tittade på honom som orolig mormor och morfar liksom, att ja, men såg över honom så här djuriskt. Mm. Men det var ju ingenting som, utan då var det mer bulan. Ja, men det var inte den. Det är inte bula är ju en bula. Mm. Utan det är ju det som hände på insidan som jag... Men jag kunde inte prata om det. Men sen,
vågade du inte? Var det liksom för att du tänkte att... Om jag lägger ord i din mun, men precis, om jag ja. Säger det så är det sant.
Ja, men det var ju det här. Det, var ju så, det är så klassiskt, men det är ju så lätt att förklara det psykologiskt. Att om jag säger det här, då har det hänt. Eller om jag säger det här så är det riktigt. Och, eller när någonting innebär så mycket ångest att man kan inte säga det högt. Mm. För säger jag det högt nu, då dör jag. Så kändes det. Så att jag höll inne det i ett par dagar där på sjukhuset. Och sen så vet jag att jag hade en av mina bästa vänner som var hälsade på. Och så jag kände verkligen så här, för sen så hade hon varit att så skulle hon åka då, eller hon skulle bli hämtad liksom. Och då kände jag att när dörren går igen, då kommer jag bryta ihop. Och sen, ja men puss, hej då. Så, och så gick dörren igen. Och då liksom, då kom nerv från helvetet. Mm. Så då ringde jag på larmknappen. Och så kom det in en ängel. För du vet, gamla människor som skickar in till tidningen, änglarna på avdelningen. Det är ju verkligen så. Mm. Jag tror inte på Gud, jag tror inte på någonting. Men änglar som är människor, det tror jag på. Och det har jag träffat många. Då kommer hon in och då säger jag det. Jag vet inte hur jag gjorde, eller, och hur gjorde hon och vad sa hon och så. Men vad hon gjorde var att hon fixade så att en läkare kom och tittade på honom. Och då tänkte man så här, vänta här nu. Var det inte någon som tittade på honom? Och det var det ju när han föddes. Men egentligen så tycker jag att någon skulle tittat på honom
varje dag.
1000 gånger, en gång i minuten. Mm. För det var det jag hade behövt. Men då så kom, sen så kom det en läkare, när det var ronden, eller en barnläkare som kom och tittade på honom. Och då sa han att han kunde inte se någonting. Och, men tänk så här, ja, men, du kan ju inte veta om han kommer lära sig att läsa när han är 7. Det kan man, inte, man kan ju se så här, om ett barn är helt hjärn... Alltså, det finns ingen ögonkontakt, det finns inga gripreflexer. Sådana saker. Okej, det funkar, säger den här läkaren till mig som sitter på min sängkant. Men du kan ju inte tala om för mig, kommer det här bli ett normalt barn? Nej, men vet du vad Malin? Det kan ingen. Det finns ingen som får de garantierna. För det kan alltid hända någonting med barn som gör att deras framtid inte blir så som man så hett önskar. Så att det tog... Ja, varje steg han tog i sin utveckling var ju ett steg till min psykiska hälsas förbättring. Så att, ja, nu springer han runt och sjunger Ippe Ippe Bindel. Och är, ja, om vi ska göra tidshopp så tror jag att det finns en risk att han blir helt... Nej, jag tror inte det, att han blir odräglig, men... Han är ju som mitt mirakel, eller så. Alltså att han överlevde. Så. Och att det är mitt fjärde barn. Och jag går runt och imponerar av honom som att det är mitt... Så var det verkligen. Ja, med honom har jag varit en förstagångsförälder. Mm. Och varje grej, jag bara, kolla! Han blinkade. Wow. Så att det han konstigt. Har väldigt lätt att imponera på mig. Han kommer inte behöva göra någonting. Så han kommer vara 40 år utan flickvän i min källare och bara så här tjock i nätbrynja och spela Minecraft. Och jag bara, jag älskar dig.
Vad skulle du säga till någon som ska gå in i sin första förlossning?
Att... lita på sin egen förmåga, för den finns där. Man kan, alltså, det är inte ens en förmåga. Det är i alla fall inte en talang, det är i alla fall inte en färdighet. Det är en inneboende... Alltså alla de här orden jag håller på att använda, vad det är med mig. Men det är ju en inneboende kraft. Ja, men det är ju det. Sen att det låter töntigt när jag säger det, men det får vara så. Och sen kan det ju givetvis hända saker. Ungen kan sätta sig på tvären. Det kan bli så här att nej, nu går det inte. Eller nej, nu gick hjärtljuden ner så det får bli kejsarsnitt. Och det kan hända massa saker. Men, och då är det helt okej. Okay. Men det kan också gå jättebra. Och låt bara gå bra. Man ska lita på sjukvården. Och man ska liksom lyssna på vad de säger och så. Men även om de har varit med om 1000 miljoner förlossningar. Så har de inte varit med om din förlossning. Och även om det är din första förlossning och du inte vet någonting och de kanske tycker du vet ingenting, vi vet hur det här kommer gå, vi vet vad som kommer hända nu, så är det inte sagt att det är så. Så att, men jag förstår att sjukvårdspersonalen från sin sida, det är klart att de går på statistik. Och normalt sett så vi kan se att du är en förstagångsföderska och du är så här lite öppen. Vi kan säga att si och så här och du. De har sin erfarenhet. Och att, ja lilla gumman, du kanske tror att du vet vad du pratar om nu, men det vet du inte. Och det kanske man inte gör, men ibland så måste man ändå lyssna på sig själv. Därmed sagt, man ska inte någonsin hålla sig själv skyldig för hur utgången blir. Att om jag bara hade sagt någonting, för det ska man inte behöva. Men var inte rädd att stå upp för dig själv. Så. Det nu låter det som att jag lägger skuld på kvinnan, eller att det är kvinnans ansvar. Det är det inte, och det ska det inte behöva vara. Men om du känner någonting, försök se till så att din partner som är med dig, eller din kompis eller vad det nu är, står upp för dig.
Mm.
Ja. Viska då liksom att jag tror att, och sen så se till att det blir djävulens advokat. Hur man nu ska säga det. Så det är väl det. Och sen att bara försöka andas igenom det. Och att inte andas på lungspetsarna och, eller på toppen av lungorna, och försöka komma undan det. För att då gör det mer ont. Mm. Utan bara försöka trycka ner den här röven i sitsen.
Och kanske vara lite i denial i början, så att du inte ens fattar att det är förlossning. För då gör det tydligen
ont. Jättebra. Tänk liksom att nu sticker ut ett huvud här i mitt underliv. Men jag tror att det är nog bara förverkar. Så då gör det inte så ont. Så kan man göra.
Bra tips. Också intressant, i och med att det har gått så snabbt för dig, tänkte jag på det här med förlossningsväskan eller BB-väskan som är så himla omsnackad om.
Ja.
Inför vad man ska packa i och inte och lalala.
Mm.
Har du ens hunnit packa någon gång?
Nej.
Finns det någonting du känner när du har varit på BB, att fan, det där skulle jag haft med mig?
Jag packade till Göteborg då givetvis. För då var jag ju tvungen att ha med mig väskan eftersom jag skulle till en annan stad. Mm. Så då var den så. Alltså allting kan ju springas ut och köpas. Det är ju det. Mm. Så de här grejerna man tar med i väskan är ju egentligen inte, de är inte viktiga av praktiska skäl, tycker inte jag, utan det är ju rituella skäl. Alltså, det vill säga, nu lägger jag ner den här. Alltså det är själva egentligen är det när man gör packningen. Det är det som är det väsentliga. Inte att man nästan alls tar med sig den. Hjärnan ska bearbeta att varför står jag och lägger ner en body som ser ut som dockkläder?
Mm.
Vem ska ha den, har jag tänkt. Det fattar inte jag. För det fattar man ju inte. Att snart har jag med min kropp gjort en person som ska på sig kläder. Mm. Det är jättekonstigt. Men så jag tycker alltid man ska packa en BB-väska, men så gör det ju inte. Jag menar, med första barnet, då hade jag bara packat CD-skivor. Det gick bra ändå. För det var det jag tyckte. Jag vill ha den här musiken när jag föder barn. Och sen så hade jag inga rena trosor. Liksom.
Mm.
Allt löser sig.
Stort, stort tack Malin Bolin för att du ville dela med dig av din berättelse. Stort tack också till Gudrun Abascal, och självklart ett superduper jätte mega tack till dig som lyssnar. I nästa avsnitt så möter vi mediaprofilen, bloggaren och debattören Cissi Wallin.
Okej, är det 3 såna här kryssningar kvar nu, eller är det liksom 30?
Mm.
Ja, men det är svårt att säga så här. Och då brast det för mig, jag bara, ni bara luras, allting är konspiration. Ni bara ljuger, alla ljuger för mig. Jag bara så här, kände mig helt så illuminati. Bara, alla är emot mig, alla ljuger. De bara så här, okej, ja.
Producerat av Perfect Day Media.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.